Du lyssnar på det 16:e avsnittet av veckans MLB, en podcast om Major League Baseball på svenska. Men mellan alla namn, svåra begrepp och siffror är det också en podcast om så mycket mer. Välkomna att titta in i vår, ibland skruvade värld. Mitt namn är Niklas Hellerstedt och det är dags att anropa Vasastan i Göteborg. Mannen som kastar sin fastball i change-up-hastighet. Killen som går all in på rött, ni vet. Olof A Win-Win Situation Svensson. Hej!
Hallå där! Kan inte låta bli att garva när du säger all in på rött. Alltså.
Ja, det var en bra idé du hade där ovanför Las Vegas.
Ovanför Las Vegas, ja.
Ja.
Hur är läget?
Jo, men det är fint. Det är ju... Vad är det? Det är onsdag ju.
Ja, det är det.
Mm, maj, och vi går ju mot sommaren. Så att det är ju härligt. Och det är mycket baseball. Ikväll är det faktiskt 16 matcher, såg jag.
Ja, just det. Det är någon doubleheader i... Mm. Vad var det?
Boston möter
Boston, ja.
Kansas två gånger.
Mm. Precis.
De har ju redan kört igång den första matchen. Så att, nej, det är härliga tider. Så är det ju. Mm. Hur är det med dig?
Jo, det är fint. Jag köpte hus här i söndags.
Ja, det har du gjort.
Så nu blir det no more Vasastan.
Nej, men då är frågan, får du plats med områdets största grill, en studsmatta och ett infield och en slagtunnel på gräsmattan där, eller?
Jajamän, det är kontrollerat redan. Det var de första kriterierna för att man skulle hitta huset.
Nej, det är bra. Det är bra. Jag ska hjälpa dig att bygga en pitcherkulle.
Yes, det blir mäktigt. Ska vi fan kasta så det bara sjunger om det.
Mm, det blir fint.
Fick du se någon match i söndags?
Mm, vadå fick se?
Vilka, alltså, lyckades du se?
Ja.
Vilka matcher såg du?
Ja, det är... Jag kollade på Chicago Cubs fick stryk av Pittsburgh Pirates.
Mm, just det.
Cole pitchade väldigt bra. Det gjorde ju John Lester också. Han hade ju faktiskt en no-hitter in i sjätte eller sjunde inningen. Men torskade ändå då.
Ja, det hade han. Och Hector Santiago i Angels hade också en no-hitter på gång ganska sent. Mm. Men tappade den på en infield hit, tror jag, och sånt där. Men,
Det hände ju ganska mycket i söndags.
Ja, det gjorde det. Vad heter han? Carlos Beltran i Yankees sänkte sin 400 homerun.
Mm.
Till exempel när White Sox slog Yankees, tyvärr. Men det är inte det man snackar om den här veckan, utan det är ju det som hände i Texas när Toronto var på besök. Men det kommer vi till ganska snart, eller?
Mm. Jo, det gör vi. Ja, som du sa, den stora snackisen och det som hände i söndags var ju när Toronto och Texas möttes. Mm. Och ja, det urartade ju rätt rejält. Batista got hit. He's running from first and he's got intent on his mind and he doesn't want to hear about any rule and then Odor comes up swinging and it's on. Och ja, om vi ska börja från början så är det ju då någonting som hände redan förra året i slutspelet.
Ja, precis, det var det. Det var ju en otroligt spännande American League Division Series mellan Texas och Toronto som i, det var ju avgörande Game 5 då också spårade ur och blev galet i den sjunde inningen.
Mm.
Som du säkert kommer ihåg så lyckades ju Texas ta ledningen med 3-2 där tack vare en ganska omstridd run. Men Toronto kom tillbaka i botten 7 och lyckades kvittera. Och sen så ännu senare i botten 7 så klev en viss herre vid namn José Bautista upp till plattan och hade två löpare på bas och slog en grym homerun.
Mm.
Varpå han flippade sitt bat ganska episkt. Och innan den här inningen var slut så hade det blivit två bench clearing fighter.
Just det. Och det här pratade vi ju ganska mycket om i, visst var det avsnitt 7, Talk to me Goose där.
Ja, precis.
Och det här har väl inte Texas kunnat släppa riktigt.
Nej.
För att ja, många har väl trott att det skulle bli bråk när de möttes i år på grund av den här incidenten då. Men de har faktiskt, innan i söndag så hade de ju mötts 6 gånger och ja, man trodde väl kanske lite att faran är över nu, och även i den här 7:e matchen så var allt frid och fröjd fram till slutet av matchen då, i den 8:e inningen då, och då skulle då José Bautista en sista gång gå upp och slå mot Texas i år då. Han skulle inte få någon chans att göra någonting tillbaka, så att, och ställningen var 7-6 till Texas, ingen bränd, och i vanliga fall vill man ju inte att the lead off guy, som det heter, alltså killen som är uppe och slår först, ska komma ut på bas i ett sånt här läge, för då är ju chansen väldigt stor att det laget tar poäng.
Ja, exakt, han var ju the tying run liksom.
Ja, men nu alltså låter man pitchen Matt Bush, en kille som gör sin andra Major League match efter att faktiskt ha suttit inne ett jäkla tag, läste jag.
Ja, en gammal kåkfarare. Ja. Han krökade på och tog bilen.
Nu låter man honom helt enkelt kasta bollen medvetet, bara pang, rätt på José Bautista. Och ja, då händer det ju inte så mycket.
Nej, jag vet inte om om domaren issued warnings till... Ja. Jag tror det, va?
Jo, han varnar ju båda lagen där. Och kommentatorerna, ja, de förstår ju att det här är ju medvetet och att det är ganska fekt gjort eftersom det just är sista gången då.
Ja,
de tycker att om det skulle ha hänt så skulle de ha gjort det direkt i första matchen. Ja, ja. Om det är rätt eller fel, det vet jag inte. Men ja, det som händer är ju då att José Bautista får gå till första bas. Sen tror jag det blir någon bränd emellan och sen är det väl Smoke, vad heter han inte så, som är uppe och slår?
Jo, precis.
Och då springer José Bautista mot andra bas.
Ja, Smoke slår in i double play.
Ja, precis. Och där har vi en ny slide-regel i år. Mm. Som vi också har pratat mycket om. Men du kan väl köra en liten recap på det.
Ja, jag kör en snabb recap här. Det var ju efter Chase Utley mosade Ruben Tejada i slutspelet förra året som Major League kom med ny regel inför den här säsongen. Att, och det är 3 kriterier då. Att 1, löparen måste ha kontakt med marken innan han når basen. 2, han måste kunna och så måste han försöka nå basen med hand eller fot. Och 3, så måste han kunna och försöka stanna kvar på basen efter sliden är slut. Och jag tror inte att Bautista uppfyller någon av de här kriterierna.
Nej, det gör han inte. Men å andra sidan så är det inte heller någon uppenbar... Han är inte ute efter att skada.
Nej, alltså det är inga fötter eller cleats uppe mot benen eller uppe mot Odor då.
Nej, han är ute efter att störa andra basmannen.
Ja, exakt.
Det är han ju. Mm. Och det är ju då Rougned Odor som vi ju också har bekantat oss med. Vi pratade en hel del om honom i, jag tror det 5:e avsnittet när vi gick igenom divisionen American League West. Och då i ämnet killen med Major Leagues skönaste namn, om du minns.
Ja, just det.
Ja, men i den här American League Division Series där batflippen ägde rum som du pratade om tidigare så hade ju han spelat som en gud, och alltså grejen är att utan José Bautistas homerun så är det väl mycket, mycket troligt att han hade blivit utsedd till Most Valuable Player och att de hade gått vidare. Så att han verkar ju vara lite förbannad, måste man ju säga.
Det får man säga.
Ja, José Bautista kommer alltså och ska slida in mot andra bas. Ja, Rougned kommer ju helt ur balans och i princip försöker kasta bollen på José Bautista. Ser det ut som.
Ja.
Det ser helt galet ut. Det skulle ju kunna skada honom helt vansinnigt. José hoppar upp och är redo för fight nästan, ser det ut som. Men det är ju Rougned Odor som börjar med en riktig putt liksom. De puttar bort den rejält och sen kommer ju då en riktig punch. Slag,
ja, det är en rejäl högerklocka alltså. Bautistas glasögon flyger och, ja, det är nästan som i Rocky 4, kommer ihåg det, när Drago får in sina träffar där, det bara flyger blod
i slow motion där.
Ja.
Ja.
Och det var han inte beredd på, Bautista.
Nej, det var han ju verkligen inte. Det märker man ju, och ja, vad tar det? En sekund så är båda lagen liksom på plats och bråkar lite, så att
Exakt, och det, jag tror att jag tror det var Adrian Beltre, va, tog bort Bautista, och det tror jag nog Bautista är ganska glad för.
Mm.
För han var på en annan planet, tror jag, efter den där högen. Alltså.
Ja, det måste han vara. Alltså.
Ja.
Men ja, vad tycker du om hela den här grejen?
Ja. Alltså,
generellt, vem är... Nu har ju domarna fallit, så att säga. Rougned Odor har fått 8 matchers avstängning.
Mm.
José Bautista har fått 1 match.
Precis.
Sen är det 12 andra spelare som har blivit avstängda också, va?
Ja, och jag vet, alltså, Torontos coach Gibbons, han var ju ute på planen trots att han blivit utkastad i tredje inningen, tror jag.
Ja, just det, han hade klagat på domaren om strikes och balls redan i tredje inningen där. Ja.
Nej, men jag tycker ju att alltså, hade det här inträffat för ett år sedan innan slide-regeln, så hade ju folk skrattat åt Odor och liksom frågat, vad håller du på med?
För ja.
Som vi sa, det är en tuff slide, den är absolut inte ful.
Nej, jag tycker han är inte i närheten av att skada Odor, det tycker jag inte.
Nej.
Minns du när den här nya regeln sattes på prov för första gången? Det var när vi var i USA, det var faktiskt José Bautista som åkte dit för att han bröt mot den här nya regeln. Men då var det också så, då bara försökte reached out med handen, nu är det bra svenska, men alltså, och tog tag i benet så
just
att
det.
Tampa Bays andra basman kom ur position och inte lyckades kasta till första bas, och det förlorade ju de matchen på. Och det här är ju lite, han är ju inte ute efter att skada, och grejen är så här, jag såg ett gammalt klipp, eller från förra året, när Rougned Odor slidar in och han håller fan på att bryta benet på John Giavotella i Angels. Han går så jäkla hårt in, alltså. Och sen har jag även sett klipp, det kanske du också gjort, i när Odor spelade i minor leagues i Spokane Indians, efter han själv hade slidat mycket, mycket värre, så går ju han upp och bråkar typ med liksom hela motståndarlaget och det blir värsta fighten. Så att,
ja, men det är ju det som också gör att det blir en liten bitter eftersmak, att precis som du säger, Odor har ju själv ett ganska taskigt rykte om sig att spela väldigt fult, lite såhär Chase Utley-fult nästan, och då speciellt när han slår in mot andra bas, precis som du är exempel på, och att då reagera som han gör i det här fallet, jag tycker bara det är pinsamt faktiskt.
Ja, jag tycker också att det är pinsamt. Och så går han ut och säger så här, men jag respekterar ändå José Bautista för att han spelar tufft. Men
ja, det är de där jävla klyschorna.
Ja, han spelar väl inte speciellt tufft heller. Jag vet inte. Sen är han ju inte, han är ju inte jätteomtyckt, Bautista. Men
nej,
det har ju inte med saken att göra egentligen.
Nej, jag tycker inte heller det. Och sen, just till hela den här grejen, så har någon slags skräckblandad förtjusning, för jag kan fascineras över att man liksom kan bli så förelämpad av något, och att det liksom finns en sån praxis, eller vad man ska säga, så att man över ett halvår senare tycker det är rimligt att hämnas med en fastball på den snubben som firar en matchavgörande insats i ett slutspel.
Är det så jävla larvigt?
Ja, det är så fekt alltså, för att liksom, en hit by pitch generellt, slagmannen har ju inte en chans att undvika den. Det är ju som om en hockeyspelare skulle be en lagpooler hålla i snubben han ska slå.
Nej,
och den som tycker bäst om det här, det är ju Bryce Harper, för att det är ju vatten på hans kvarn att, vad fan, låt baseball vara roligt igen, låt folk fira, varför ska man inte, är inte så mycket roligt att se någon göra en batflip istället för att bara springa runt basen och stirra ner i gruset, som jag snackat om tidigare, liksom. Vad är det med en batflip som upprör så många? Jag fattar inte det.
Nej, jag fattar inte heller det. Och vadå fira? Alltså, grejen är, han firade den viktigaste händelsen i sin klubb på typ 20 år.
Ja.
Alltså, han gjorde det för 7 månader sedan.
Ja,
alltså,
exakt.
Kom igen.
Ja, faktiskt. Släpp
det. Ja.
Så att, vi säger tummen ner för Odor.
Ja, fast tummen upp för en liten rolig grej. En annan av Rougned Odors minor league-klubbar har försökt, eller kommer försöka... se lite ekonomiskt på det här och tjäna sig en hacka, för att det är Frisco Rough Riders. De kommer börja servera Rugis Red Punch. Och man får till detta en alldeles speciell, alltså, souvenirmugg med en bild på ett riktigt knockout-slag och texten då Rugis Red Punch.
Ja, det finns många bra bilder på det punchen, alltså. Jag tror det var det prydde omslaget av USA Today i måndags.
Ja, undrar om ni inte ska få pryda det här veckans avsnitt också.
Jag tror det faktiskt. Mm. Det kan vi säga redan här och nu.
Yes.
Gött.
Härligt. Mm. Och så har ju faktiskt vår statsminister varit på baseball.
Ja, Steffo.
Ja, på Nationals Park i Washington DC.
Precis, han sitter fortfarande kvar och undrar vad som hände.
Han gick ju och såg den andra matchen av en doubleheader mellan Washington och Miami.
Mm.
Jag vet inte om han märkte det, men han missade ju faktiskt tyvärr den här killen som är best in baseball, Bryce Harper. Han spelar ju inte.
Ja, det var lite trist.
Ja, han tog ju sin avstängning i den här matchen. Alltså, om du minns så fick han ju ett utbrott på domaren för några dagar sedan. Och något vi trodde var den här en delayed rage från Chicago Cubs då, som hade vägrat att låta Harper slå. Utan de hade ju kastat avsiktliga walks mot honom en hel helg. Det där snackade vi en hel del om. Så att, ja, så Steffo missade det.
Ja. Stackaren, fast alltså, jag tror inte han visste om det kanske. Vi vet inte.
Nej, jag vet inte heller. Men han fick ju en fin tröja faktiskt.
Ja.
Med sitt egna namn på. Och sen hade han ju faktiskt köpt en handbok i baseball innan sitt besök. Så att han hade ju gjort lite research.
Ja. Baseball för dummies kanske.
Ja, möjligen. Men han, det är ju lite som våran podcast. Alltså. Kanske kan han vara en potentiell lyssnare till oss.
Men jag tyckte mig höra rykten från regeringskansliet att han faktiskt gick på matchen efter att ha lyssnat på veckans MLB.
Ja, det kan mycket väl vara så. Men vi försökte förgäves få en kommentar från honom.
Ja.
Hur det hade varit att vara på matchen och vad han hade käkat på arenan. Vi fick ju fram att han skulle testa corndog. Men vi vet inte om han gjorde det. Men han kanske inte vill associeras med baseball. Han kanske tycker det är töntigt, för enligt Expressen. Och nu citerar jag, så stod det så här. Stefan Löfven är mycket sportintresserad och följer till vardags amerikansk fotboll.
Oj då.
Mm.
Aj, det var dumt att åka off-season då, Stefan, för fan.
Mm, han får ju lägga det här jävla presidentbesöket liksom när det är fan, det var NFL då.
Va? Ja, ja, det är för fan. Bara skicka ett Facebook-meddelande till Obama, säger det. Ja. Nu får du flytta.
Det var Steffo, men det var kul ändå att han var på baseball, det tycker jag.
Ja, och vi som älskar sporten tycker alltid det är lite roligt när det får, om en obefintlig, men dock en uppmärksamhet i svensk media.
Mm, det är inte ofta. Ja, och vad har hänt med den här veckan då?
Ja du, vi snackade ju om, i förra veckans avsnitt pratade vi om Tim Lincecum, den gamla San Francisco Giants-pitchen som hade en showcase. Där var representanter från olika lag och tittade för att eventuellt signa honom. Och ja, nu har vi ju Los Angeles Angels som är i stora pitcherproblem, eller hur?
Mm.
De, innan säsongstarten hade de ju 8 friska starting pitchers och nu är de nere på 3.
Ouch.
Ja, och senaste skadan drabbade ju tyvärr deras ace Garrett Richards som ska tvingas genomgå Tommy John och är borta i över ett år. Och det här är ju tyvärr hans andra allvarliga skada i karriären. Han blev ju sönder knät för några år sedan mot Boston Red Sox och var borta i något liknande, ett år eller sånt där.
Fast han ska faktiskt testa att skjuta in lite sådana här stamcellsinjektioner innan. Så att försöka undvika en operation. Men ja, det känns lite skakig ja. Strategi.
Jag vet inte hur mycket skulle det korta rehabiliteringen, vet du det?
Nej, jag vet faktiskt inte det.
Nej.
Hur mycket han skulle kunna tjäna på det.
Men det lär ju definitivt vara mindre än ett år i alla fall.
Mm. Jo, så är det ju.
Men dessutom, alltså förutom Garrett Richards då, så har Angels tidigare tappat sin starting pitcher Andrew Heaney som är borta till augusti. Och sen så CJ Wilson som kanske kommer tillbaka till mitten av juni. Och om inte det räckte så har ju till och med deras closer, Huston Street, varit skadad sedan i början av april. Och kommer eventuellt tillbaka i slutet av den här månaden. Men ja... Vi snackade om det innan att det här låter som en match made in heaven för Angels. Alltså att få en taggad Tim Lincecum och som är minst sagt beprövad pitcher med ett grymt CV och som har fightat sig tillbaka från skador, eller hur?
Vad var det du kallade honom? Han är ingen dununge.
Just det, han är ju ingen dununge. Bara det borde få Angels att signa honom.
Ja, men så är det. Och grabbarna de ställer på kullen Angels, det är bland annat han Matt Shoemaker som vi såg när vi var över. Och han har ju problemen, släpper ju jättemånga runs. Och sen har du ju Jared Weaver som kastar sin fastball i change-up-hastighet.
Yes.
De värvade ju han, vad heter han, Joelis Chassin från Braves. Mm. Och ja, för några veckor sedan eller någon vecka sedan. Så att de börjar ju kanske få ordning då om Lincecum kan komma tillbaka här. Vi kan väl bara snabbt flika in att Braves har det ju tufft, och de har ju kickat sin manager Freddy Gonzalez i veckan.
Ja, hörde du hur han fick kicken där?
Ja, han märkte det på sin flygbiljett, va? Eller hur var det?
Ja, precis. Han fick ju något mejl om att nej, men du ska ju flyga tillbaka till Atlanta. Du ska inte vara med skulder och sånt. Det är ganska schysst. Ja, det är ju lite märkligt faktiskt. För man kan ju inte skylla på Freddy Gonzalez. Det är ju när det är ett lag som är i så här tok-rebuilding mode. Men...
Ja, nej. Men Tim Lincecum då? Kommer han göra skillnad?
Alltså, ja, men det tror jag. Sen är det inte som Garrett Richards kanske, men vad tror du?
Nej, men alltså kanske kommer han vara bättre än Shoemaker och Weaver, eller ja. Men att det skulle ta Angels någonstans i år, nej, alltså jag kollade deras playoff probability percentage, alltså chansen för dem att gå till slutspel är nere i 4%. Alltså det här är ju inget som Tim Lincecum kommer ändra på, så är det ju.
Nej, han kan försöka hålla skeppet flytande kanske lite grann.
Ja, jo, men så är det ju.
Men visst är det så att de kommer att signa inom kort, eller hur? Jag skulle tippa att det bara gäller utformningen av kontraktet, att det är det som kvarstår, antagligen längden på det och så eventuellt ersättning då. För bägge vill väl ha varandra, om man kan säga så.
Jo, så är det ju.
Sen så har ju du fått lite så här skumma at-bat-notiser, va?
Ja, det har jag ju. Det började ju i söndags där, och jag tog en skärmdump och skickade till dig. Alltså, kanske ni är alla som har märkt som har at-bat-appen, och alltså helt plötsligt så dök det upp en sån push-notis. Joe DiMaggio breaks an 0-for-7 slump with a first inning single. Bara, jaha, okej. Okay. Jag vet att din första reaktion på det här meddelandet jag skickade till dig, Olof, det var ju, är det någon som sitter och krökar där borta på MLB.com?
Ja, precis. Det var min första tanke. Eller gjorde en George Costanza, om du kommer ihåg det, när han jobbade på Yankees och ville få sparken för att kunna bli head scout i Mets, när han bland annat spände fast World Series-pokalen bakom bilen och sladdade runt på Yankees parkering.
Attention Steinbrenner, front office morons, your triumphs mean nothing, you all stink, you can sit on it and rotate. This is George Costanza. I fear no reprisals. That's in 5-1-7 out.
Men det var det inte faktiskt, utan det var något
helt
annat.
Det här är ju en genomtänkt idé. Alltså det är ett sätt att hylla 75-årsjubileet av Joe DiMaggios hitting streak då. Så det här kommer ju pågå i 56 matcher.
Ja, just det.
Och jag tycker det är en ganska briljant idé. Alltså, det här får man ju tänka på en idé jag har till SVT. Jag vet inte, har vi pratat om den innan eller?
Nej, det tror jag inte.
Nej, den handlar ju inte om baseball. Men varför startar inte de upp några extra kanaler på SVT Play? Alltså säg nu vid årsskiftet, 1 januari 2017, så kickar de igång 3 nya kanaler. En som repriserar allt med start 1 januari 1977. En som repriserar allt med start 1 januari 87. Och en 1 januari 97. Alltså i realtid. Alla program är med. Alla nyheter, och om du till exempel, säg att du börjar följa 1987-kanalen, så kommer du samma vår kunna uppleva hur Sverige tar sitt första VM-guld i hockey på 25 år. Va? Ja. Asmäktigt. Fermenta, Gorbachev, Iran-Irak. Och efter 6-7 år så kommer du kunna uppleva förlisningen av Estonia igen och när vi gräver guld i USA.
Ha? Ja, bara
nästan
sån
på riktigt.
Nej, det är ju briljant idé.
Som du gör med Joe DiMaggio's hitting streak nu. Och så får du ju alltså börja umgås med så här vänner som följer samma tid, samma kanal. Och i ditt fall är väl den enda uppoffringen är att du får sluta dricka IPA och inte äta sån här smaksatt kvarg och skriva hashtag beach 2016, för det fanns ju inte 1987.
Nej, det är ju inte det.
Men den här idén får ni SVT av mig. Eller vad heter, Jan Helin var en ny programdirektör där, så att det är bara, kör!
Ja, det håller med alltså.
Nu slog Joe DiMaggio en singel mot Bob Harris i botten av första inningen.
Oj, streak continues. Yes. Vi ska bara säga det, jag läste att det här gäller alltså alla användare som har pushnotisen för League News påslagen. Då får man Joe DiMaggio-notiserna.
Det har jag uppenbarligen då.
No shit, Sherlock.
Ja, det måste du ha.
Sen har väl du en pudel att göra, va?
Ja, tyvärr är det så. Jag har inte bara en pudel, jag har ju två pudlar.
Ja.
Eller tre pudlar, jag vet inte. Alltså...
en jävla kennel.
Ja, men poddmobilen var ju ganska varm förra veckan när vi satt och spelade in ute på Hisingen, Paradisön.
Yep.
Ett tag trodde jag fan jag satt i en djungel, alltså, när man svettades som fasiken. Och så hade man myggor stora som B-52 susades runt öronen. Så att,
ja, det var ju Florida-väder då.
Ja, det var det fan alltså. Det var bara en alligator i framsätet som saknades. Men ja, så jag får skylla det på värmeslag, stroke eller bara att mina hjärnceller hade packat ihop. För att först menade jag på att Barry Bonds då var pitching coach i Miami när han i själva verket såklart är hitting coach. Sen följde jag upp den blunden med ett dubbelfel. För då hävdade jag att Craig Council värvades till Miami från Colorado. Och dessutom så hävdade jag att han numera coachar Colorado när det i själva verket i bägge fallen rör sig om Milwaukee.
Mm, det stämmer.
Så omtag på den.
Omtag. Mm. Men det är inte så konstigt, för Milwaukee är ju en ganska, i alla fall för mig och för ganska många, en ganska bortglömd klubb. Så vi kanske ska ägna någon minut åt Milwaukee Brewers.
Ja, men det tycker jag.
Mm. För de började ju som Seattle Pilots. Mm. Ett sån här expansion team som, men som redan efter ett år då blev uppköpta och flyttade av Bud Selig till Milwaukee då.
För detta commissioner of baseball.
Ja, precis. Ja, nej, men de har väl inte så stora framgångar. Det är väl World Series 1982 när de torskade mot St. Louis Cardinals i 7 matcher. Mm. Det är ju det absolut närmaste de har kommit. Och de började med att spela i American League. Men 98 har jag för mig att det var, så flyttade de över till National League där de spelar i år då. Eller sen dess i National League Central.
Ja.
Och mest kända spelaren som har spelat i Milwaukee Brewers, det är väl homerun-kungen Hank Aaron.
Mm, det stämmer.
Grejen är att han började spela för Milwaukee Braves.
Ja.
Som var laget som fanns i Milwaukee från början då. Men Braves, de flyttade ju som du vet till Atlanta. Och, men han avslutade karriären några år tillbaka i Milwaukee i Brewers då, så att ja, det är väl den största spelaren historiskt sett då. Men jag tycker det mäktigaste med Milwaukee är ju att de har eller har haft den mäktigaste logotypen. Alltså,
ja.
Du vet det här M-et och B-et som formar en baseballhandske.
Ja, det är ju så fantastiskt alltså.
Ja, det är från 1978. Det var en tävling som de utlyste, och killen som ligger bakom den logotypen tycker jag vi ska nämna vid namn, Tom Mindell. Han var konststudent på University of Wisconsin.
Okay.
Som vann den där tävlingen. Mm. Men grejen är, det ersatte en annan fantastisk logotyp som inte får så mycket utrymme. The Beer Barrel Man. Har du sett han?
Nej, det har inte gjort.
Ja, då ska, ja, sök på det. The Beer Barrel Man Milwaukee Brewers.
Bara på namnet så låter det som en mäktig logga alltså.
Men öl är ju ganska närvarande när man pratar med Milwaukee Brewers, eller hur?
Jo, precis. Alltså, staden kallas ju Brew City och Beer City och Milltown. Och precis som du säger så är Milwaukee väldigt starkt förknippat med öl och bryggerier.
Mm.
Och det här kommer ju av att det är en stor del tyska immigranter som anlände till staden back in the day. Och under 1850-talet så började ploppa upp ett stort antal bryggerier. Och under en period så var faktiskt, hade man ju åkt i de 4 största bryggerierna som var Schlitz, Blatz, Pabst och Miller.
Mm-hmm.
Och den stad som producerade mest öl i världen. Nu har ju då 3 av dem försvunnit, men Miller Brewing Company består.
Mm.
Och det är ju USAs andra största märke, så därför har ju alltså stämpeln som en ölstad fått vara kvar på Milwaukee då. Och jag tror att 2008 slog de ihop sig med Molson Coors och bildade Miller Coors.
Mm-hmm. Okay.
Så då fick USAs äldsta bryggeri Milwaukee Brewery och sällskap av Coors Beer. Jag har ju faktiskt provat alla 3 av de 4. Schlitz, jag kommer ihåg att det var det öl man började dricka.
För ja, länge, det var tidigt i karriären.
Ja, antagligen för att det var så lättdrucket. Pabst drack jag mycket under när jag bodde i Kanada. Jag tror inte det hade kommit till Sverige då, för att den här hipster-trenden hade inte blommat ut fullt då, tror jag.
Mm-hmm.
Och sen så Miller är sedan länge en stor favorit tillsammans med Budweiser.
Men Brewers, de... Ja, rent formspråksmässigt har ju de närmat sig väldigt mycket, alltså Miller, alltså deras M är väldigt likt Miller-loggan nu och arenan där.
Ja, just det, den heter ju inte helt oväntat då Miller Park, som är den nuvarande arenan, och den tog över från Milwaukee County Stadium. Och en liten intressant detalj är att den Miller Park är faktiskt publikt finansierad. Man satte en momsskatt på 0,1% som staden beslutade om, och den har man haft sedan 1996, och den slutar nästa år då arenan ska vara helt finansierad. Och det får man säga är ganska kontroversiellt eftersom laget är privatägt, men det visar ju bara på hur viktigt det är för en stad att ha ett lag i högsta ligan i någon av de fyra största sporterna. Och Miller Park har inte vi varit på. Jag vet att en kompis till dig var väl där på opening day.
Ja, precis. När de mötte San Francisco Giants. Snön yrde ju där utanför då, men det ser ut att vara en rätt mäktig arena. Alltså, det är det.
Ja, då fick de använda sitt tak som är lite speciellt också, för det är Nordamerikas enda solfjäderformade tak. Som man kan dra ut och in på 3 minuter, och då är det liksom två delar som börjar på första och tredje bas då, som möts de i mitten som en solfjäder. Och jag vet att Sports Illustrated rankade arenan 2005 som den bästa ballparken baserat på värde per spenderad dollar. Okay. Och det märker man på publiksiffrorna, för att Brewers, trots att de sällan har större framgångar, ligger ju på den övre tredjedelen när man pratar publiksiffror, trots att Milwaukee är en av de minsta städerna. Sen skulle ju Miller Park egentligen invigts 2000, men
det var en olycka, va? Eller hur?
Ja, precis. Den försenades ett år på grund av The Big Blue Crane Collapse. Och det var en av de här stora kranarna som kallades Big Blue, som man använde när man monterade taket. Rasade sen man skulle sätta fast en av de här takdelarna som hade den nätta matchvikten på 450 ton.
What the hell is it? What's going on here? Okay, watch it, watch it!
Tre arbetare strök med, men jävlar vad det knakar och brakar i den här kranen innan den kollapsar.
Aj då.
Ja, och de som ansvarade för byggandet av taket, Mitsubishi Heavy Industries, de fick förlika med de här tre änkorna och betalade ut sammanlagt 57 miljoner dollar, tror jag. Så att, det var väl ingen rolig händelse, men det ledde till att Invini försenades ett år i varje fall.
Just det.
Och för att avsluta om Milwaukee då, kanske så bara ska jag nämna att jag var inne på att Wisconsin som stat präglas ju av immigranter och som till största delen är tyskar då. Och Milwaukee har ju vid några tillfällen flirtat med den här tysk ättar och väldigt rika befolkningen i den sydöstra delen av Wisconsin genom att skriva Bierbrauers på sina jerseys.
Ja, just det var ju smart. Ja, men det kommer jag ihåg.
Men sen så har de ju också haft tröjor med Birai, som är italienska för bryggare, och sen så Cerveceros, och då för att killa den spansktalande delen av befolkningen under hakan lite grann. Och de har till och med en Cerveceros Day varje år på Miller Park, som man anordnar med en spansk handelskammare. Och det här gör man ju såklart för att appellera till de andra som inte pratar enbart amerikanska, och så försälja mer tröjor och merch i allmänhet.
Men var det inte när Zach Greinke spelade där som han ville flirta lite extra med tyskarna?
Jo, just det. Vad var det? Han skulle upp och slå, va? Skulle han upp som pinch hitter eller sånt där? Jag kommer fan inte ihåg.
Jo, jag tror nästan det.
Ja, och så
han slängde sig in i matchen sent lite så här extra.
Ja, och då i all hast så bara slängde han av sig överdragsjackan och sprang upp och jag tror han säkerbuntade, va? Men som kommentatorerna såg, det finns klipp på det också, så har han på sig Bierbrauer-tröjan när 2 dagar för tidigt var innan de skulle ha det. Så han hade ju annorlunda tröja än resten av sina lagkamrater.
Greinke, the winning pitcher last night, and now he will be a pinch hitter in the 5th inning for Estrada. And it's a beauty of a bunt. Did you notice he batted in the jersey they're going to be wearing tomorrow, I guess?
Oh, I didn't notice that.
Technically, that bunt was out of uniform. Tomorrow is the salute to Germany. It's the German Fest Day tomorrow, so there'll be the Bierbrauers tomorrow. But there's a preview from Zach Greinke today.
Ja, det var lite skärmigt.
Ja, faktiskt.
På tal om tröjor, vet du vad jag läste? Nu är det kört.
Är det kört?
Ja, nu är det kört.
Aj då.
Ja, basketklubben Philadelphia 76ers heter de, va?
Mm.
Första laget med reklam på tröjorna.
Asså?
Jep.
Aj, det var ju inte snyggt. Alltså, vilka är det som gör reklam?
StubHub.
Aha, okej.
Mm. Så att, ja, njut av alla jerseys som är utan reklam.
Snart ser de ut som svenska bandylag. Det finns en kvadratmillimeter av uniformen kvar.
Nej, så vi får verkligen hoppas att det inte blir så. Men ja, det är Philadelphia 76ers är första klubben eller proffslaget i USA i de här stora sporterna som tar in en sponsor på tröjorna då. Men, trodde du att du skulle slippa Three Strikes You're Out?
Ja, det trodde jag faktiskt, nu när du säger det.
Jag trodde det, ja. Nej, jag tänkte jag sparar den här för att den här har lite Brewers-koppling.
Mm-hmm.
Det här är mäktiga namn på spelare i Milwaukee Brewers.
Okej.
Okay. Så jag tänkte jag har parat ihop de två och två och du ska få välja vilket du tycker är mäktigast då.
Ja, grymt.
Mm, ska vi köra igång?
Ja, vi kickar igång.
Första paret ut. John Jaha eller John Poff?
Jaha. John Poff.
John Poff, du väljer John Poff framför John Jaha.
Jaha. Mm.
John Poff, okej. Okay. Sen har vi andra paret ut. Don Money. Som är, han ligger i topp 10 på deras hitlist och även runs.
Mm-hmm.
Alltså Don Money går upp mot Hall of Famer-pitchen Rolly Fingers.
Rolly Fingers måste det bli. Mm.
Han har fantastisk mustasch också. Om du surfa upp det så kan du göra det. Rolly Fingers vann den bataljen mot Don Money alltså.
Mm. Mm. Extra innings.
Och då kör vi sista paret ut. Ricky Bones. Eller All-Star-spelaren Ricky Weeks.
Det måste bli Ricky Bones.
Härligt! Ja, men vadå? Där har vi. Three strikes, you're out. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied. You were never satisfied. You made three strikes and now you're out.
Hej Felix, du hade en fråga till mig.
Ja, vi har ju fått in en fråga här från Mattias som gäller Yankees.
Tjena killar, jag är ett inbitet Yankee-fan sedan många år. Är lite intresserad av hur ni tror att deras höst kommer att se ut med många eller några dyra kontrakt, gamla spelare som är på väg att sluta och så vidare. Tror ni att de kommer att vara aggressiva på spelarmarknaden? Eller tror ni att de kommer att satsa på sitt farmsystem? Även om det kanske inte är riktigt likt Yankees. Tack så länge. Tack för en bra podd. Hej.
Ja, tack för en jättebra fråga Mattias. Vad säger du om det här Niklas?
Mm, det är intressant. Vi vidrörde ju det här lite för, var det 2 veckor sedan när vi gick igenom april. Alltså det som är intressant med Yankees är att de går mot sin första losing-säsong. Alltså fler förluster än vinster på, vad var det, 23 år va?
Ja, 23 år är det.
De har ju föryngrat en del. Alltså vi har ju Starlin Castro, Didi Gregorius, Nathan Eovaldi, Pineda, Tanaka. De är ju alla 26-27 år. Så att,
just det,
Men grejen är, de har ju ett medelmåttigt farmarsystem. Alltså spelare, det rankas ju inte speciellt högt.
Nej, jag tror det rankas som nummer 17 i MLB och är väl i ett slags rebuilding mode. Jag får med att om det var Cashman eller någon annan som gick ut här för 2 år sedan och sa att nu ska vi bygga om farmarsystemet.
Ja, var det inte Steinbrenner?
Jo, Steinbrenner var det, precis. Hal Steinbrenner.
Just det. Men så är det ju, de har ju alltså de här dyra, ganska dåliga och gamla spelarna får man väl kalla dem, med kontrakt.
Som A-Rod,
Ellsbury tycker jag får gå där, alltså och Chase Headley, Brian McCann och kanske Brett Gardner då. Det som, jag vet inte, det här är ju kanske inte svar på frågan, men som jag tycker är intressant att diskutera är ju, alltså, tänk om de skulle sälja spelare vid trading deadline.
Ja.
och lägga ner säsongen. Det har Yankees aldrig gjort. Det kanske inte kommer ske. Men vad ska de göra med de här free agents som blir free agents i höst när de nu går mot en losing säsong? Alltså Aroldis Chapman kommer ju ändå vara borta. Mark Teixeira kommer ju vara borta. Det kanske finns intresse för andra klubbar. Carlos Beltran kommer vara borta. Brett Gardner, han har ju kontrakt i 3 år till, men kontraktet blir faktiskt lite billigare efter i år, så att han kan vara intressant. Jag vet inte, tror du kanske chillar de i år och nästa år? För du vet, det här, de som kommer bli free agents efter säsongen 2018, där tror jag Yankees kommer vara med och hugga rejält.
Ja, exakt. Och liksom Teixeira och Beltrans kontrakt är ju på sammanlagt $40 miljoner, tror jag.
Ja, så när de går ut, då kommer de ju ha det här löneutrymmet då.
Ja, och sen så efter nästa säsong så frigörs ju $50 miljoner då A-Rods och CC Sabathias kontrakt går ut.
Mm. De kommer ju aldrig officiellt gå in i något rebuilding mode, så
nej,
det är ju inte Yankees alltså.
Nej, så de kommer ju aldrig sälja av de uppåtkommande stjärnorna de har, liksom Andrew Miller, Betances, Eovaldo, Pineda liksom, utan för då skulle de ju tanka, och det finns ju verkligen inte.
Nej. Utan
jag tror att de kommer sälja av lite grann nu och som du säger, chilla lite grann och så kanske satsa på 2018.
Ja, inte spendera så mycket på free agent-marknaden fram tills då 2018, för då har vi ju Bryce Harper, Andrew McCutchen, Machado, AJ Pollock, Kershaw, José Fernández, Matt Harvey, bara för att nämna några.
Ja, exakt.
Så det kommer ju bli, då kommer det behövas pengar.
Ja, verkligen alltså. Och då kommer vi ha pengar alltså, för just som du säger, de här trötta gamla spelarna som är, ja, jag vet inte, 32 plus. Vi har ju McCann också där som kanske också har sett sina bästa dagar. För farmasystemet kommer de antagligen inte kunna få någonting från, tror jag. Eller vad tror du?
Nej, det skulle vara värsta lyckträffen då om de...
Ja, för de har väl tradat bort de flesta av sina top prospects i de senaste åren.
Jo, men det är ju så de gör för att ta redan färdiga stjärnor för att kunna vinna varje säsong.
Mm.
De så ligger där, de har ju den win now mentality alltså, ja.
Men ja, nu är de ju 16-22 tror jag, med 7,5 matcher upp till Baltimore på första platsen och 5 matcher till en wildcard plats då. Och ja, nu kan man ju liksom inte hänvisa det till otur längre, utan nu är det ju faktiskt att i princip varje lagdel har ju underpresterat och har inte den kapaciteten.
Nej.
Som många trodde. Men ja, om du ska, kan du summera vad vi tror då? Som ett kortfattat svar.
Ja, vad tror vi egentligen? Nej, jag tror att de sitter lugnt i båten.
Mm.
Om någonting kommer upp i farmarlagen ur minor league så är det väl fine. Men de tror nog inte ens själva på det.
Nej.
Och de kommer ta det lugnt. Inte spendera speciellt mycket på free agent marknaden tills de verkligen får det här löneutrymmet de vill ha. De sparar pengar till 2018. Mm. Hoppas att Mattias är nöjd med vad vi tror i alla fall.
Precis, och då ska vi säga att för det finns ju två objekt kvar från baseballism. John tog ju den här 6 plus 4 plus 3 lika med 2 tröjan. Och Emma tog den här DNA-baseball-tröjan. Så det finns två snapback-kepsar kvar.
Ja, och en av dem kommer vi skicka till Mattias då. Mm. Kan välja. Så blir det en kvar.
Exakt.
Och den är up for grabs.
Det är den verkligen.
Och där får man ju jättegärna då skicka in frågor och gärna med ljud, för det gillar vi. Så att ställ frågor och mejla in dem till hello@sundayfunday.se. Mejladressen som du vakar över dag som natt.
Exakt, och snabba på, för det ligger ganska bra frågor i pipen.
Mm. Men inte så många ljudsatta, va?
Nej.
Så att om man spelar in så kan man nog komma in i en liten gräddfil där och
det tror jag.
Härligt. Men vad är hashtaggen man ska använda om man pratar om oss i sociala medier?
Ja, hashtaggen är ju faktiskt veckans MLB.
Ja, och vi finns ju på Instagram och Twitter som veckans MLB. Och på Facebook har vi sidan Sunday Funday.
Yes.
Som ni jättegärna får följa och kommunicera med oss. Nu börjar jag bli hungrig.
Jajamän. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. With plenty of beans and plenty of cheese. Jo, som vi var inne på tidigare så Milwaukee, precis som så många andra städer i USA, präglade av immigranter. Och som jag sagt också, att största delen kommer från Tyskland eller Polen. Och så därför finns det ju många rätter som brats, alltså bratwurst i olika former. Beer and cheese soup och så piroger som är typiskt för Polen. Men Wisconsin, delstaten som Milwaukee ligger i, är ju också känd för ost. Och det är inte fint som de brukar kallas cheeseheads, och då framförallt Packers-fansen. Jag vet inte om ni har sett någon amerikansk fotbollsmatch som har stora jäkla ostar på huvudet.
Mm-hmm.
Så därför tänkte jag att vi skulle ta ett recept på Wisconsin Fried Cheese Curds. Det är grymt mäktigt recept, och man kan ju ha det som en appetizer eller kanske som en del av ett större ploppbord, vad vet jag.
Nu får vi nog ducka min mikrofon igen.
Ja, det är så. Redan innan. Ja, det är ganska enkelt recept. Alltså man tar en fjärdedel mjölk, tre fjärdedelar öl faktiskt.
Mm-hmm.
Och sen så en del mjöl. Och så två ägg, lite salt. Och sen så vispar man ihop det där, slänger ner ostbitar som man vispar runt. Och så lyfter upp och låter dem droppa av lite grann. Innan man slänger ner det i en... bytta med olja då, för att fritera.
Mm.
Och det skulle vara typ 190 grader Celsius då, i en eller två minuter. Och så torkar man dem på, eller man låter dem torka på papper då. Och du vet vad som gäller, Niklas. Till det här så dricker man ju en iskall Budweiser i flaska.
King of beers.
King of beers.
På tal om friterad ost så kommer jag agera din pinch runner på lördag.
Ja, det kommer du göra.
Ja, Göteborgsvarvet för... Mm.
Grattis!
Du har ju backat ur där.
Ja, jag backade ur faktiskt. Vi fick andra planer och sen så är varken jag matchviktsmässigt eller konditionsmässigt i någon större form. Alltså, så att det hade nog blivit plingplong taxi där halvvägs med en clear...
Ja. Så kan det vara. Men herregud, ja. Vi får se hur det går för mig.
Ja, det går hur bra som helst.
Det kommer nog bli en ganska stor run differential från ditt personliga rekord som du satt förra året, va?
Ja, det tror jag inte. Jag tror på det. Gasellen, ja. Hellerstedt.
Ja, vi får se. Ja. Men därför tänkte jag att du skulle få komma med en tips på en god löpalåt som kan ta mig runt.
Ja, just det.
Göteborg. Och där får du välja helt enkelt.
Ja, och då har jag valt, det blir en svensk låt för första gången i podden. Mm.
Kul.
Och en bra låt att springa till, och så har ett positivt budskap som man kan ta med sig under Golgata-färden som det kan kännas ibland. Det är ju faktiskt Petter med Kul på vägen.
Ja, härligt. Ja, nej, men då återstår det väl bara att säga, glöm inte att heja på Olof då, med startnummer 8170.
Ja.
Fast det är ju inte du. Men ja, starttiden är 13.22. Så då drar jag ut.
Mäktigt. Men,
ja, då låter vi Petter ta oss in i helgen.
Ja.
Och till mig och alla andra av er lyssnare som kanske ska springa.
Just det.
Ha kul på vägen.
Precis. Ha det gött.
Take it away. Jag har kommit till insikt, huh? Livet är dyrbart. De kallar mig för kåken fast jag sitter på fyrtal. Se mina fotspår och dagarna fortgår. Jag jobbar hårt och lämnar barnen på skolgården. Har kul på vägen i min ständiga drivkraft. Från morgon till midnatt finns inget som liknar det jag gör tills jag dör. Och jag hör inga klockslag. Reser runt i världen, kopplar av och mår tjockt bra.
Ett glas Gaia Barbaresco, Pino Grigio, lite pasta med pesto. Du kan se mig i en bar helt bladig på Bali. Sjunger karaoke, slick rig, bloody daddy. Och även om jag bränner upp alla cashen, känner jag nog lite som fuck it, whatever happens. Jag tar bara med mig en sak som jag lärt mig, att vad som än händer ska ha kul på bandet.
Kör igång då.
Jep, kör igång. Kom igen nu. Sätt dit den här nu. Den gamla skogsunga lärling. Aj, för fan, vad ont i knäna jag. Jag sitter på huk, för fan.
Vad fan gör du det för?
Jag vet inte. För att jag
du jobbar så. Inte med stolar, eller?
Nej. Inga fler hinder. Alla verkar tävla, jag skiter i vem som vinner. Och svävar iväg med vinden som en
rislykta. Folk försöker sätta pris på sin lycka, men ingen lyckas. Ja, är du redo?
Ja, jag är redo. Ge mig något att tugga i. Tugga på.
Tugga i. Låt som en mental patient. Ja.
Jävla tygbit som jag var.
Tugga på. Ja. Hunden Niklas.
Yes.
Då kör vi.
Ja.
Det är då Petter med Så mycket bättre.
Nej.
Nej.
Vad fan är det för låt?
Oj, vilken jävla kortslutning i hjärnan.
Ja, Petter med Så mycket bättre. Nej, vi får nog ta om det där.
Ja, det kan vi. Hoppa upp och klappa dig på.
Aj, så fan, vilken jävla kramp jag fick.
Det är alltså, till råga på allt alltså.